Härligt att se er allesammans. Ni såg ju faktiskt glada ut när ni sjöng sången också. Jakob heter jag, för dig som inte känner mig. Jag ser några nya ansikten, jätteroligt. Jag är pastor här i kyrkan. Ska predika för er en liten stund här. Om ni undrar varför det inte funkar här ibland, så är det inte för teknikerna, utan för att vi ber Gud om att få uppgradera systemet. Så det kommer och, men de gör ett fantastiskt arbete. Och det är nog första gången, jag vet inte om ni la märke till det, jag måste bara säga det, första gången som jag såg en basist sitta vid mixerbordet. Tänkte ni på det? Om ni hörde var basen kom ifrån, så var det inte från himlen. Nära nog, men basisten satt vid mixerbordet. Fantastiskt, Niklas, helt underbart. Multitasking på hög nivå. Och så säger de att inte män kan göra två saker samtidigt. Men det är inte det vi ska prata om idag, även om det är fantastiskt på många sätt och vis. Första advent, hörni. Tiden går fort fram, tycker jag. Idag är det första advent, första december, och jag skulle vilja ta med er i en adventstext som är följer kyrkoårets texter. Men det här med advent, vad betyder advent för någonting? Jo, advent är ju ett latinskt ord som betyder ankomst. Så det vi pratar om idag handlar om en tid av väntan och en förberedelse för det som ska komma. Frågan är bara vad vi väntar på för någonting. Vi läser den här texten som är ifrån Markus evangelium kapitel 11 och från vers 1 till 11. Där det står så här: när de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget, sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå in i byn framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Om någon frågar er varför ni gör så, ska ni svara: Herren behöver det. Och han skickar strax hit det igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port, och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem: vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus, la sina mantlar på det, och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen, och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade: hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt, och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de 12. Vi ber en bön. Jesus, vi tackar dig för den här gudstjänsten. Vi tackar dig för sånger som vi får sjunga. Tack för att det är första advent, Herre. Tack för tiden vi nu kliver in i, Herre. Samtidigt så vet du hur vi har det, hur vi mår och vad vi tänker på när det kommer till ditt ord och till advent och jul. Mycket vi kan vara tacksamma för, men du vet också, här om det finns rum i vårt inre där vi inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till det, Herre. Nu vill jag bara be, Herre, att ditt ord fick tala till oss idag. Kom, heligande, och gör ditt ord levande i våra hjärtan, så att vi får gå härifrån med en ännu större insikt i hur mycket du älskar var och en av oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Kanske du har sett det här populära programmet På spåret. Är det någon? Det var väldigt lite folk. Ser ni inte på spåret? Detta kultprogram som har sina anor hos Ingvar Oldsberg. Alltså, det är ett fantastiskt program, tycker jag. Det är väldigt roligt. Jag är usel på detta. Jag listar aldrig ut det. Jag har gjort det en gång i princip. Men för dig som inte känner till På spåret vill jag bara ge en liten programbeskrivning. Man får följa två lag som sitter i två tågvagnar, dressinen och första klass. Och deras uppgift går ut på att titta på en skärm när de är på väg att resa någonstans. Och så ska de genom olika poäng då försöka lista ut vart de är på väg någonstans. Och det är just det som börjar hela programmet. Det är ju när då Christian Lok, eller Ingve Oldsberg, det beror ju på vad man hade för liksom referensram. Men när de plötsligt säger de här bevingade och kända orden, vart är vi på väg? Eller hur? Då börjar resan och man funderar hur man ska lista ut detta på bästa möjliga sätt. Kanske du känner så ibland i livet. Vart är vi på väg? Vart är jag på väg som människa? Ja, ibland så tänker vi att vi vet vad vi ska gå upp, vi ska äta frukost, vi ska gå till arbetet eller skolan. Eller det finns massa saker som vi vet att hit är vi på väg. Men om man skulle ställa de här ännu större frågorna som rör livet, meningen med livet. Vart är vi på väg någonstans? Eller när man stöter på situationer i livet som inte riktigt blev som man hade tänkt sig. Man hade en tanke, ett syfte, en plan för vad man skulle göra. Men så blir det inte så. Omständigheterna förändras, situationerna uppkommer och det kan röra sig om familjen, det kan röra sig om relationer, det kan röra sig om arbete. Ja, så många saker och man ställer sig den frågan, vart är vi på väg någonstans? Man kan känna osäkerhet kring barnen och barnbarnen, fruman eller någon annan i sin närvaro. Vad som ska hända. När vi tittar ut över vår värld och vi ser att det är krig på många olika platser så undrar vi vart är världen på väg någonstans. När vi ser gängkriminaliteten i vårt land som bara liksom stiger och blir ännu mer utav så undrar vi när ska det upphöra? Vart är vi på väg i vårt samhälle? Eller återigen när det kommer nära vårt eget liv och vi ser omständigheterna förändras och vi undrar vart är detta på väg? Eller så är du den personen som känner att livet bara rullar på. Livet är fullt upp med arbete, karriär, drömmar, önskar. Jag har inte tid att tänka på vart vi är på väg någonstans. Jag bara kör på. Saker händer hela tiden och man har inte den tiden att reflektera över vart vi är på väg någonstans. Jag är här och nu och så får vi se vad som händer. Men oavsett var vi befinner oss någonstans på den här skalan så tänker jag att advent gör dig och mig ändå påminna om att ställa sig den frågan vart vi är på väg någonstans. En möjlighet för dig och mig att faktiskt stanna upp oavsett om vi kallar oss för kristna eller inte, stanna upp och reflektera i den här tiden på vart är vi på väg någonstans och vad betyder det för mig. Och jag hoppas att utifrån den här texten som vi precis har läst och som vi ska fördjupa oss lite mer i få landa i en fråga just vad det angår oss och vad det kan få betyda för dig och mig. Vad advent betyder, vad advent vill säga till dig och mig, vad Jesus vill säga till dig och mig genom den här texten. Och när vi läser den här texten så märker vi en text som egentligen finns på alla i alla evangelierna men på lite olika sätt så är det som ett litet pussel som de olika evangelierna lägger för att kunna förstå vad det faktiskt handlar om. Olika bitar och olika ledtrådar, likt På spåret då, som man ska försöka fundera på. Vart är vi på väg och var leder det här någonstans det Jesus faktiskt gör? Och utifrån den här texten så skulle jag vilja lyfta tre punkter med dig och mig. Och den första punkten det är förberedd mark. I inledningen så läste vi att lärjungarna får ett uppdrag av Jesus. I Markus 11, vers 4-6 så läste vi att de, alltså lärjungarna, gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port. Och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem, vad gör ni? Ta loss fölet. Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och man lät dem gå. Här får lärjungarna ett uppdrag av Jesus. Gå och hämta en åsna eller åsneföl. Och det står bundet. Det är en instruktion. Och återigen så beskriver evangelierna lite olika detaljer. Men huvudsyftet i det som vill sägas är att lärjungarna får detta uppdrag att gå till en plats de inte kände till och följa de ord som Jesus gav dem. Och väl på plats så ser de att det var som han hade sagt. Där står ett åsneföl. Och inte nog med det, att om någon skulle ifrågasätta ert beteende så ska ni säga så här. Och Lukas 19:34 säger att de kunde säga att Herren behöver det. Så de var på uppdrag av Herren att gå till en plats som var förberedd. Som gjorde att de fick förtrösta på honom och på hans ord. Och gång på gång så kan vi läsa i evangelierna hur Jesus hade förberett saker för lärjungar. Lärjungarna, platser och sammanhang och möten där de helt enkelt bara fick lita på Jesu ord. Och det för mig in i min andra punkt som vi finner i texten. Som handlar om att lägga ner sitt eget för Jesus. För när vi läser vidare i texten så sätter sig Jesus på åsnan. Och så börjar han rida in i Jerusalem. Och så läser vi i Markus 11:8. Att när Jesus kommer så bredde de ut sina mantlar på vägen. Och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och i något av evangelien så står det att de hade sina palmblad som de la fram för Jesus och viftade. Det var någonting speciellt som skedde här. Någonting väldigt intressant sker i den här texten som är häpnadsväckande på många olika sätt och vis. För det var inte vanligt, det hörde inte till vanligheten att man bredde ut mantlar på vägen hur som helst. Detta var Mellanöstern med dess dammiga och steniga vägar. Man gjorde inte detta varken för vän eller för någon äldre respekterad familjemedlem. Det var helt liksom utanför det man brukade göra. Men om man gjorde det så gjorde man det för en kunglighet. Och orsaken till att man skar av kvistar från träden, det var helt enkelt för att välkomna en kung. Så här kommer Jesus. Han har sagt till sina lärjungar att gå och hämta ett åsneföl. Han sätter sig upp och plötsligt så händer någonting i staden. Staden kommer i rörelse. Och så gör de detta. Hälsar Jesus på det här sättet. Inte som vilken människa som helst utan helt enkelt som en kunglighet. Så när Jesus kommer ridande på åsnan så lägger de ner sitt eget för att hylla honom som kommer in i staden. Och det är intressant att följa evangelierna för det här är ju inte självklart. Det här väcker ju både irritation hos de skriftlärda och fariserna men också en del frågor där människor inte riktigt förstod vad som hände. Och Johannes, en av lärjungarna som själv var med när detta inträffar, han skriver i Johannes 12:6. Hans lärjungar förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Det som sker i texten, det är en vågad proklamation. Det är min andra punkt. Det är ett vågat uttryckssätt hos folket. Det fanns en kung i staden. Det fanns människor som bekände att det fanns en kung i staden, men nu kommer Jesus in. Han från Nasaret, och som man till och med sa, kan något gott komma från Nasaret? Det här var provokativt för många som såg vad som hände. Och desto mer de som hade beslutat sig i sina hjärtan att lägga ner sina kläder, lägga ner kvistar, och som höjde sin sång på detta sätt, visade på en vågad proklamation. Ett folkets bekännelse. För vad var det de ropade? Markus 11, 9-10 säger: och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Vad är det som sker här? Ja, för dig som är van bibelläsare, du tänker amen och halleluja, jag tycker allting är fantastiskt, underbart med första advent, men så kanske du sitter och känner, vad är det här för någonting? Vart är vi på väg någonstans i den här texten? Vad är meningen med allt detta? Vad var det de här människorna faktiskt ropade? Jo, de ropade Hosianna. Och Hosianna, det är ett hebreiskt ord som betyder Herre, rädda oss. Och en teolog som jag ofta återkommer till, som har en förmåga verkligen att beskriva och fördjupa sig i texterna, han heter N.T. Wright, eller Tom Wright. Jag har gjort en Google translation sådär, på hans texter. Finns på engelska, mycket vackrare och finare, men ungefär så här säger han. Meningen som följer, välsignat är Herrens namn, betyder ordagrant, välsignad är den som kommer. Men på hebreiska och arameiska, som var det språket som Jesus talade, är det så du säger välkommen. Så mitt i sången så har de lagt till den farliga bönen, säger N.T. Wright. Välkommen till vår fader David. David, vet vi, han var kung i Israel. Han var högt ansedd bland Israels folk. Det var han som hade skapat detta imperium i Jerusalem. Hans son som hade byggt templet. Och nu kommer Jesus från Nazaret in. Och folket ropar Hosianna. Herre, rädda oss. Välsignat är ditt namn. Välsignad är den som kommer. Med andra ord, välkommen Jesus. Välkommen hit. Du, fader David. Och det sjunger vi i våra sånger. Davids son. Så det är en väldigt vågad proklamation som dessa människor ger. I ett sammanhang där man hade en annan kung och man hade andra teorier på hur denna kung då, som man dock väntade på, som Israels folk, skulle komma. Och det som sker ytterligare och det de säger kan kopplas till psalm 118, vers 25-26, där det står: O Herre, fräls. O Herre, ge framgång. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Och det är det som N.T. Wright menar med en farlig bön. Och Lukas 19, vers 39-40, så får vi reda på ytterligare varför det här ansågs farligt och ifrågasatt. För där när Jesus rider in i Jerusalem så finns de här skriftlärda och fariserna. Och de vänder sig till Jesus och säger så här: några fariser i folkmassan sa till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar. Där och då så känner de bara, det här har gått för långt. Ni kan inte hålla på det här sättet. Ni kan inte sjunga de här sångerna. Vem är det här som kommer inridande på det här sättet? Säg åt dina lärjungar. Med andra ord, säg till dem att sluta tala och sjunga på det här sättet. Sluta att ropa ut de messianska hyllningarna och lovprisningar till den här mannen. Fariserna ansåg inte att det var lämpligt att folket ropade dessa ord till Jesus. Han var ju bara en simpel människa, men som blev mer och mer populär. De hade stora problem. Och hans popularitet oroar dem, ledarna i staden. Och återigen då så ansågs det högst olämpligt då Jesus påstår sig själv vara Guds son. Men eftersom Jesus visste vem han var och vad han kom med för rike så svarar han dem med orden: jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. Det är ett bevis på att oavsett om de sjöng eller inte så kom nu Guds rike och trädde fram i full kraft. Ett rike som inte är först och främst baserat på människors längtan och vilja utan på att Gud är Gud. Och det gör han ändå. Jag vet inte hur du känner, men det kan ibland upplevas som att man tystas ner utav sin omgivning. I sin tro eller i sin överlåtelse till Jesus. Eller att det här med Jesus låter för bra för att vara sant. Fake news. Old news. Och det kan vara lätt att falla i den frestelsen att tiga om sin tro i de olika sammanhangen man befinner sig för att ingen annan tror eller ingen annan gör det. Eller att av nyfikenhet på tro så vet man inte om man vågar, för de där kristna, de kanske är lite konstiga trots allt. Och så blir man tyst. Lätt att känna sig som en udda fågel. Och så tystas man ner utav en kultur som säger att Gud, han är passé för länge, länge sedan. Men frågan som ändå dyker upp när vi nu går igenom den här texten är ju: vad bekänner du och jag mig till när ingen annan gör det? Folket, lärjungarna, de hade beslutat sig att trots att det var vågat och provocerat ändå lägga ner sina kläder, ändå hylla honom som Messias. Hur reagerar du och jag på det? Och den fjärde punkten, den leder oss in i detta, för att hur vi än gör det, hur traditionellt och fint det kan bli i våra kyrkor dessa tider, så handlar det inte bara om att sjunga ut sånger som vi har gjort genom åratals, utan det handlar om att advent och jul beskriver en Gud som kommer nära. Och det är det vi ser i texten också, hur Jesus kommer nära. Vi kan ställa oss frågan, men hur möter Gud oss? Hur vet jag att Gud finns? Hur vet jag att Gud existerar? Hur kan jag lita på att det här vi talar om den här söndagen och alla andra söndagar faktiskt är sant och riktigt? Jo, det är för att Jesus, han kommer nära. Och han möter oss nära. I Zakaria bok, kapitel 9 och 9 i Gamla testamentet, så läser vi så här: fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och en bibelkommentar, Svenska kärnbibeln, skriver så här: enligt dåtidens sed red en kung som kom i ett fredligt uppdrag på en åsna, medan en krigarkung kom på en häst. En kung som kom i fredligt, med fredligt uppdrag. Han red på en åsna. Vad red Jesus på? Ja, åsna, åsneföl. Att då Jesus rider in i Jerusalem på en åsna symboliserar därför att hans ankomst beskriver en kung som kommer med frid. Och Lukas evangelium ger oss en vacker beskrivning på Jesu hjärta för människan. Inte bara det att han rider in ödmjukt på en åsna. Vad som sedan sker i Lukas evangeliet kapitel 9, 19, vers 41-42 är fantastiskt vackert. Vi läser: när Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa: tänk om du hade förstått. Också du, vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Tänk om du hade förstått också du vad som ger dig frid. Jesus kommer nära. Det är inte en ankomst på distans. Han kommer med ett syfte så att du och jag också den här tiden kan få ta del av hans frid. Av det han ger och det han vill ge till var och en av oss. Oavsett var vi befinner oss någonstans i livet. Vi är ju experter som människor ibland att visa upp en väldigt fin fasad för varandra. Där allting ser perfekt ut, där allting ser underbart. Och så vet vi någonstans att nej, men så är det ju inte. Ingen människa är perfekt. Ingen människa lyckas väl med allting. Allting är inte happy clappy. Allting är inte underbart. Men det är där Jesus kommer. Han förväntar sig inte en perfekt fasad. Han förväntar sig ett öppet hjärta som säger, Herre, kom till mig. Och han kliver ner på jorden på riktigt. Han kliver in ödmjuk. Och varför? För att då kanske med risk för att gå i händelserna i förväg. Men jag tror ni vet vad som händer på juldagen. När Jesus kommer till den här jorden så föds han inte i ett kungligt palats långt borta för människor att nå. Har ni gått förbi slottet någon gång och så kommer han nära för vakterna? När jag var ung så tyckte jag det var lite kul av någon anledning att gå lite för nära. De blir ju rasande. Och skriker åt den. Gör inte det. Det blir väldigt otrevlig stämning faktiskt. Varför? Jo, för att de skyddar kungligheten. Men när det gäller Jesus så står inga vakter som säger hit men inte längre. Utan istället är det Jesus som kliver ut från sin kunglighet till dig och till mig. Och så säger, här är jag. Han är inte på distans. Han kommer med ett syfte så att vi kan få ta del av den frid som han vill ge oss. Och samtidigt är ju den här texten lite sorglig. Och fantastisk på samma sätt. Jesus gråter över Jerusalem. Varför? Jo, han säger ju just det. Tänk om du bara hade förstått. Evangeliets budskap, advents budskap, handlar ju om att alla människor ska kunna förstå denna fantastiska gåva som kommer genom Jesus till dig och mig. Den frid som många människor behöver, menar jag, finns i Jesus Kristus. Men så lätt att missa den. Antingen att man inte är intresserad. Eller att man är alldeles för upptagen. Eller att man känner jag är inte värdig. Till dig säger Jesus, jag vill komma nära ditt hjärta. Tänk att Jesus, han kan faktiskt gråta över ditt och mitt liv också. Inte för att han är ledsen och besviken. Utan precis som en fader som vill sina barn väl. Och så ser man ibland hur det går snett. Och så sörjer man över att det inte blev som det var tänkt. Men samtidigt med en sån empati och en sån kärlek som säger ändå att jag vill så gärna att du ska komma. Jag vill så gärna omfamna dig, mitt barn. Jag vet inte vad du känner. Just inför denna advent. Du kanske inte har hunnit reflektera så mycket för att livet bara rusar iväg. Eller att omständigheterna är för jobbiga och för tuffa. Så du vet inte riktigt hur du ska manövrera. Jag vet heller inte var du befinner dig i din relation. Med Jesus, med Gud, med tron. Men den här texten lyfter frågor som vi kan få ta ställning till när det kommer till våran lojalitet att följa honom. Är jag villig att ära honom för den han är? Likt folket som ärade Jesus när han steg in i Jerusalem. Att inta en rätt position inför honom för att han är värdig? Är jag villig att lägga ner mitt eget inför honom trots att det kanske kostar på? Eller har mitt liv blivit alldeles för bekvämt för att gensvara på den han är? Eller har jag tappat tron på honom att det inte spelar någon roll överhuvudtaget? Vi ställs alla inför en val, en mängd av frågor. Advent är en tid av väntan och vilja, en längtan att vilja se. Att inbjuda Kristus att återigen komma in i mitt liv och in i våran värld. Kanske det kan vara mycket i livet som är svårt att förstå. Osäkerheten vart man är på väg någonstans. Kanske du upplever att tron på Gud är svår. Men Jesus, han vill leda dig och mig. Han har förberett en plats dit du och jag kan få gå. Där vi får förtrösta på honom att hans ord håller. Och att han visar oss rätt väg fram. Han kommer ödmjuk, inte på distans. Han längtar efter att vi lägger ner våra liv inför honom. Så att han kan få träda in i våra hjärtan. Och han sörjer över det som håller på att gå förlorat. Men han gråter också över varje människa i en längtan. Efter att varje människa ska få uppleva hans frid. Så min bön för mitt egna liv, och kanske det kan få vara din bön, är också det att låta Jesus få komma nära i adventstid. Att inte bara stå på avstånd och betrakta, utan låta ärans konung träda in i våra hjärtan. Så att vi med ärliga hjärtan kan sjunga Hosianna i höjden. I Jesu namn. Amen. Vi ber en bön. Tack Herre för ditt ord.